Podplay.
Jönköping i depå 2 och vi har fått lite massage här. Hur känns det?
Ja,
för fan.
Med nollan hörde ni mottala.
Mamma, du hade rätt. Vi skulle satt på så här värmefossingar.
Hej och välkomna till Vätternrundan.
Jaha, men jag bara så här undrar en sak. Jag vet att när du sa till mig i början på året att du skulle göra en svensk klassiker, då sa jag, är det här verkligen en bra idé? Som den tråkiga liksom antagonisten i ditt livsfilm.
Du menar med att jag håller på att tappa muttan, magen, musklerna, lite sånt?
Lite sånt, Är det verkligen en bra idé? Det var liksom min första liksom, spontana reaktion. Och då, men man hatar ju vara tråkkärringen. Mm. Speciellt om man har en sån entusiastisk lagkompis som bredvid, som tycker att livet är toppen i det lilla, lilla, runda liksom, fiskskålen hon bor i.
Men vadå, nu framstår du som att du är så här pessimisten och optimisten. Du är väl också jävligt optimistisk oftast.
Det finns ingenting i mitt eget DNA som känner att liksom en svensk klassiker är en utmaning som jag taggar igång på.
Nej.
För att jag förstår att det kräver nästan liksom ett års förberedelser på en himla massa plan. Speciellt för någon som kanske då inte är van att cykla 31 mil
i natta
i olik liksom typer av terräng, uppåt, neråt, alltså går ju riktigt fort har jag förstått ibland.
Ja, och då känner man så här, gud vad skönt, nu slipper jag ju trampa, så då fläskar man ju på. Och jag tänkte så här flera gånger, så här, tänk om det kommer en liten vildsvinahanne precis framför min cykel. Jag kommer flyga 2000 meter. Monty Python kommer ju framstå som så här Bergmans mest seriösa jämförelse.
Ja, men innan vi hamnar där så tänker jag, hur känns det?
Nej, men nu sitter jag ju här i din och Joels säng och är liksom är ändå ganska nöjd med livet. Men det känns lite som att jag har varit ute i fält.
Och det har det ju faktiskt varit. För jag pratade ju med dig efter, men vi kommer ju tillbaka till det. Så berätta då, hur var det på vägen ner? Var det tjo och tjim och liksom, det här ska bli skoj? Jag pratade ju nämligen med dig i telefon typ 10 minuter innan du skulle åka. Då var det inte lika muntert längre utan en anledning.
Dels hade jag haft en magkör dagen innan, så jag var ju så här som ett hologram typ. Jag satt, hade bajsat ut allting. Vi hade ändå kolhydratat. Det blir en, vad ska man säga, jag har kolhydratat i flera veckor nu, tycker jag. Men det, jag tar pizza, jag tar chips med dipp i. Jag kan ta lite till. Jag tar en portion till. Och nu har jag liksom inte riktigt gett den effekten som önskar. Nu bara sitter byxorna hårt. Jag bara trodde jag skulle vara en utmärkt cykelvandrande pinne som bara så här, gick omkring med baboons ass. Nu sitter jag ändå där med en kopp kaffe, ganska nöjd och rund och glad. Nej, men det som hände var ju att det hände, och sen så var det lite dålig natten med barnen, och sen så tackade jag till att vara med TV4 5 på morgonen. Det var också genialiskt.
Så att när vi åkte, så uppladdning enorm kan man säga.
Kanonuppladdning. Så på morgonen så skrev jag till dig så här, nej men jag ligger bara här och gråter. Jag vet inte vad jag ska göra.
Och jag ringer dig och du är ju liksom nästan i så här trans. Du vet, man har kommit in i liksom sån gråt så att man säger hej.
Men jag var så jävla trött också. Jag var också nervös inför loppet, så jag kunde inte sova. Så jag låg liksom som en typ köttklump uppe i sängen och så här, jag ska hämta Rickard om typ 30 minuter. Jag har inte ätit, jag har inga kläder, bla bla. Jag kände att det här kommer inte gå. Men så pratade jag med dig och tänkte att det kommer gå. Och så tog jag en huvudvärkstablett och så hämtade jag det Rille och så gick vi på Donken och bla bla bla, och då kände jag ändå så här, men jag klarar det.
Ja, men för jag kände ju så här, men det här är inte Ann Söderlund.
Nej.
Det här är liksom inte Ann Söderlund, och jag var kände mig riktigt jävla orolig för dig faktiskt. Och det brukar inte jag göra, men jag kände så här, fan, det här är inget bra.
Nej. Jag kände mig inte stark, ska jag säga. Jag kände som att jag hade haft influensa i 3 veckor och liksom kroppen svarade inte. Och då kände jag så här, okej, man ska springa, liksom springa 1 mil eller 3 mil eller Vansbrosimmet. Då kan, det känns ändå som att det är någonting annat än att köra 31,5 mil under en hel natt.
Ja, men plus att du är ju inte heller en väldigt tränad cyklist.
Nej, det kan man inte säga att jag är. Så att det var ju liksom, självförtroendet kanske inte heller var på topp.
Nej.
Men sen är jag ju en guldfisk.
Sen är du en guldfisk, och ibland ska man vara tacksam för att du är det. För att uppenbarligen så, liksom du lappade ihop det där.
Mm. Vi kom till Motala, vi träffade resten av gänget och det var någon sponsmiddag där. Vi käkade köttfärs och spaghetti, jag petade i mig lite. Och Rickard hade med sig ringblomsalva och ja, vi kan ju lyssna lite här.
Vad är det för salvor vi ser här, Rickard?
Det här är en anti... Vad står det? Anti-friction dermokräm för kinkor och annat. Och här är mammas. Mamma är något av en häxa. Så hon har gjort ringblomsalva i många år. Och den här, en sån här gav jag Måns Zelmerlöw för några år sedan. Han, alltså han har cyklat på den här, fast en annan burk såklart. Så jag har min egna burk. Och sen har mamma gjort en burk till Ann också. Kan du följa min mamma? Och jag släpper den till den också. Och det här är till efteråt skin repair gel. När babianen ska återfå sin hud.
Och så har vi en svart.
Ja, det är också, de gör väl, det är också en rumpräddare på Vätternrumpan.
Ja.
Så, salva finns det gott om.
Men det som jag, som fortfarande slår mig, är hur lite jag förstod vad det handlade om.
Men hur kan du inte förstå vad det handlar om? Du är ju liksom den enda kvinnan på jorden som efter På spåret har gått på tv på 25, i 25 år. Där typ alla säsonger ligger uppe på SVT Play. Väljer att åka ner på en casting för På spåret utan att under ens tågresan välja att titta på någon form av program. Utan kommer dit och förstår absolut inte vad det är du har tagit delta i.
Det är klart att jag förstod att det skulle vara så här. Jag menar, det är ju bara att lyssna på alla som har... Som jag har frågat, har du gjort Vätternrundan? Ja, han hamnade på sjukhus i 3 veckor och han hade ingen känsel. Och alltså, fingrarna. Jag har ju fattat att det är tufft, men jag tänkte så här, jag tar det lugnt.
Ja. Ja. Men, ja, precis.
Klipp till kramp efter 2 mil i ryggen och så här, hur gör man nu? Slappna av bara, slappna av. Hur då? Vadå? Det är inte så att jag är en bockastyretävlingscyklist. Så de andra som åker förbi och ställer sig upp i backen, jag var så här... Bockastyret i backen.
Nej, men vadå?
Men jag kände mig ändå stark.
Ja, men okej. Ja. Men så, jag tänker ändå att så här, för vem som helst som bara tänker sig 31 mil. Ja, men det är ju ändå som att åka till Karlstad från Stockholm. Det är ju rätt lång bit.
Ja, vi åkte ju till Motala och var så här, det är längre än det här. Då insåg jag så här. Och jag är ju redan uttråkad innan Nyköping. Bara, fan, hur långt är det kvar? Jag vet inte ens åkt 10 mil. Men det som jag inte insåg, och tror jag inte de andra heller, för att vi åker ju med sådana som tävlar, som har cyklat liksom 500 mil inför det här, som har gjort det 30 gånger hit och dit.
Det går inga hints liksom.
Jo, men så att jag tror att jag förlitade mig för mycket. Vi var så här, ska vi inte ha varmare vantar? Ska vi ha fotskydd? Liksom? Nej, men det kommer inte bli kallt. För att de kör ju sitt race på dagen, och de är ju också tävlingscyklister, så de är ju alltid varma.
Ah,
medan vi skulle ju så här, vi åkte ju förbi som satt med så här, du vet, så här cykelväskor vid sidan om, fulla med tecken och jackor, och satt och lyssnade på Karlavagnar och så här, som åkte förbi och senare du vet, så gamla gubbar. Så att jag kände att vi hade ju inte rätt gears med oss, och de som då kunde tog ju för givet att så här, det här kommer gå bra och det kommer bli varmt.
Ja, men för i vanliga fall körs ju Vätternrundan typ veckan innan midsommar.
Precis, så då är det ju ljust liksom dygnet runt, och då är det ju också kanske i alla fall inte minusgrader.
Juni kan vara rätt kallt, men absolut.
Jo, men för folkhälsan hade ju varit bra om vi liksom icke-erfarna skulle åka på dagen. Så skulle de där jävla galningarna på natten, men då skulle de ju dö. De åker ju så snabbt så att det är helt otroligt liksom. Men jag var vid så gott mod typ första 5 milen. Solen gick ner, alla stod vid liksom sidorna där och sa heja, heja. De festade ju liksom längs vägarna.
Ja, men för jag läste ju på Mannes Instagram om denna enorma liksom, naturupplevelse och folkfest. Mm. Det lät inte riktigt likadant när jag pratade med dig. Men... debriefen med dig efteråt.
Jo, men det var det ju. Men sen så klockan 11, då blev det ju svart.
Ja, just det. Den lilla grejen. Och jag sa i september. Ja,
jag sa till Rickard Olsson också vid vissa 10. Vad vackert när solen går ner. Nu blir det nog inte mörkare. Klipp till. Väggen. Jag såg ingenting. Så att, liksom, vi var verkligen vid gott mod. Vi hängde lite med en klunga. Bla, bla,
hur mycket är ni, vad är ni på för milantal när solen har gått ner då?
Ja, men då är vi kanske på 4-5 mil.
Ja.
Och bara det är ju ganska mycket. Och också det här mentala att när vi tycker att vi har åkt 4-5 mil så står det 30. Alltså det är 30 mil kvar. Mm. För nu vet du den 1,5 mil längre.
Jaha.
Och för någon som inte har cyklat så himla mycket så är 1,5 mil otroligt mycket. Ja. Så jag så här ropade till Rickard så här, 300 kilometer, vad menas med det typ? Han bara, ja, nu börjar den riktiga Vätternrundan. Och då kände jag så här, då började solen gå ner. Men det var ändå fint, det var upptänt överallt. Folk stod med så här, wow, 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 wow. Alla liksom festade och krökade. Husen ligger extremt nära första milen. Så man såg så här, skål, heja, heja, barnen skulle säga som Giro d'Italia. Ta en med händerna så här, wow, Rickard och Ann, heja, heja, heja. Och det var liksom, det var folkfest. Det var Giro d'Italia.
Klipp till.
Klipp till Jönköping. Jag var så här, hallå, hallå. Jag sitter och pratar med en amerikan som är så här, sitter med lindat huvud med gasbinda och så här, I'm so fucking cold, I have to make it, så här, I need the fucking medal, I need the medal. Och då var vi så lyckliga, för då hade vi hört, då kom vi till Jönköping, det var en hockeyhall, vi ska få lasagne, ett glas vin, det var på den nivån. Ska vi dit och stå i den där tälten där, öppna tälten, vi säger, vad, ska vi inte gå in? Så, nej, det är corona. Men gröt och köttbullar finns där.
Det är ingen som tänkte på heller att...
Nej, just det. Så då är jag öppnat tält och så fick vi en liten filt. Då skulle vi sitta, och sitter någon tjej bredvid mig. Hon säger, vad är det här? Jag lägger av. Jag håller på. Hon sitter med skidhandskar. Jag säger, jaha. Och då har jag lånat ut mina handskar till Rickard för att han fryser så mycket. Hans fingrar är liksom som pinnar. Men jag känner mig ändå ganska stark. Och hon säger, jag ser på dig, du kommer klara det. Klipp till, titta ner. Då har Rickard somnat under en Röda Korset-filt. Jag är så här, kanoners, då var det bara 20... Jaha, nej, det var 26 mil kvar. Okej, då tänker jag att jag... Så jag bara, kom igen nu Rickard, nu måste vi sticka.
Han säger, fick du livgubben?
Jag fick livgubben, men han ligger ju och snarkar.
Nej, men det är det roligaste
jag har. Jag bara, säger, okej, då...
Och
då...
Mitt i Vätternrundan så lägger han så snarkar. Mm. Ja, men det kan man också göra.
Så att vi då,
men det är kallt alltså.
Det är kallt, så att vi tar då våra skor. Vi har ju ingen sån här benskydd som de andra har. Så att vi tar då tejpar våra skor. Det var en sån här krigsskådeplats. Vi lyckas köpa några liksom, lite mer cykelhandskar. Rickard kommer på den briljanta idén att han tar då sopsäckar som vi har som korta klänningar då mot skydd. Så att vi ser ju liksom ut som... Ja, som att det är ett krig.
Ja, ni cyklar alltså i plastpåsar och gaffatejp.
Mm.
Ja, och liksom, för att hålla värmen.
Ja, och vi lyckas ändå inte liksom. Cykla vidare. Nu börjar vi kännas lite mörkt och tungt. Efter Jönköping är det ju en backe. Vad kan den vara? Ja, den är på några mil då, bara rätt uppför.
Ja, precis. Mm. Den är ju rätt lång när man åker bil också. Mm. Så jag antar att den är ännu längre när man åker cykel. Mm.
Och så är det knallmörkt. Så man ser bara de här ljusen liksom... En lång orm av så här röda ljus.
Och du menar alltså baklyktorna på de andra cyklisterna?
Precis.
Mm. Det är mycket ljudeffekter. Ja. Mindre...
Ossia ringer, så du klarar mamma, du klarar det. Ingen fara, det är bara... Oj, det var jättelångt kvar. Men du klarar det mamma. Och då börjar jag känna så här, fan, det här kommer bli tufft. Det kommer bli riktigt tufft liksom. Mm. Den här gången så har vi ett samarbete i podden med tjänsten Gubbe, som kommer från Finland och nu där har revolutionerat, vad ska jag säga, äldreomsorgen faktiskt. Och nu finns i Sverige. Jag är så glad för det, för det är faktiskt en underbar tjänst och det går helt enkelt ut på att man då, ja, bokar en gubbe eller, som är då en ungdom som blir utbildad av det här gubbeföretaget och som kan hjälpa till med enklare sysslor, men framförallt som är någon att prata med för de äldre som tar dem ur lite isolering och ensamhet, som verkligen har varit påtaglig för många äldre under pandemin. Vissa har ju inte träffat någon på flera månader. Det är ju för sorgligt.
Ja, men jag vet. Men dessutom så, jag som har ett geografiskt avstånd till min mamma. Nu är min mamma väldigt sjuk och är på ett slutet boende. Men många har ju föräldrar på distans som inte riktigt, vad ska jag kalla det för, onboardat den tyngre vården än, utan faktiskt fortfarande bor hemma men får liksom ett hemtjänstbesök på 5 minuter i veckan där någon springer in och liksom löser de nödvändigaste nödvändigheterna. Men att just ha någon att sitta och prata med, kanske på en fika eller kanske bara spela kort eller gå på en liten promenad, det tar sig ju inte hemtjänsten tid med. Och här finns det ju möjlighet då att ha det perfekta utbytet. En gubbeungdom, som de oftast kallas, de är ju personer som är debutanter på arbetsmarknaden. De är kanske skolungdomar eller folk som har precis slutat skolan som letar efter de här första gångsjobben. Och en gubbe, det är ju en äldre, en nära och kär som liksom behöver kanske ha någon att hänga lite med. Sen kan man ju utveckla den här tjänsten efter ett tag med mer eller mindre grejer. Så du kanske börjar med en liten fika bara på en kvart som sen slutar med att man kanske hjälps åt att gå och handla gardiner. Inte vet jag.
Men jag tänker på din mamma som är dement. Det är ju dementa, vad jag vet och kan och de jag känner är ju ganska oroliga när det kommer in nya människor. Mm. Om man då har en gubbungdom som kanske kommer någon gång i veckan, ja, under en längre period, så blir det också en win-win.
Ja, precis. För första besöket som Isabelle hade hos min mamma, då var ju min mamma rätt orolig. Så hon var glad men väldigt blyg och försiktig, men var väldigt glad och gick och visade upp bilder och foton och visade upp sin lilla lägenhet där som hon har.
Var den där bilden när du äter hummer i Miami?
Ja, den bilden.
Det är hennes favorit.
Ja, det är hennes favorit. Nej, men, gång nummer 2 när Isabelle var där, då kände ju min mamma på något konstigt sätt då, trots allt igen henne. Det kanske är dofter, jag vet inte, för hon känner ju inte igen mig när jag kommer en gång i liksom, kvartalet. Men jag tror att just den här repetitionen att Isabelle kommer rätt ofta, det påverkar. Mm. Och nästa gång ska också Isabelle ringa mig på FaceTime. Ska vi se hur det går.
Mm. Och gubbe sätter ju också ihop ungdomar som kanske har samma intresse som den äldre. Jag läste lite på deras hemsida. Det handlar om allt från matlagning till boll till att gå på museum. Så, här, så att man behöver ju inte bara vara hemma heller.
Nej, utan man utvecklar den här tjänsten tillsammans med sin nära och kära precis som man vill. Nu har vi tillsammans med gubbe ett så jäkla fint erbjudande till er. Det är att ni får alltså 3 veckor helt gratis utan bindningstid om ni bokar ert besök på sc.gubbe.com/lillelördag. Och ni får ju såklart hjälp av gubbes handledare på plats. Och prata med handledarna där och snickra ihop den här tjänsten baserat på hur din nära och kära vill ha det. Så ni kommer överens om det här tillsammans.
Och det kan vara utomhussysslor, hemhjälp eller hjälp med städning och matlagning. Eller bara sitta och prata lite. Det där bestämmer ni tillsammans.
Precis. Lycka till.
Lycka till, gubbe! Och sen så cyklar vi där på vägen och vi har inga pannlampor. Jag vet inte vad som har hänt, men pannlamporna är inte med. Vi håller på att frysa ihjäl. Jag ser människor som säger, cykla förbi dunjacka. Men alltså, vi hade ju behövt underställ, liksom yllestrumpor, fotilägg, det som de hade. Men då kommer det nästa tid på. Då säljer de ju grejer. Vi bara, ja, vi vill köpa en varm jacka. De bara säger, ja, vi har ju såna här tunna vindjackor. Alla är liksom tagna på sängen. Och jag tror att i yran över att äntligen ett lopp får gå av stapeln efter corona, så blir det så att det är väl ingen som riktigt har tänkt på att det dels kan bli väldigt kallt i liksom början på september och dels hur mörkt det är. Så att det blir liksom dubbelt upp. Jag känner att kylan var vidrig, men mörkret var nästan ännu läskigare eftersom man inte är så erfaren cyklist som cyklar. Jag hade 25 mm däck.
Oj.
Mm. Så att det är så här, helt plötsligt inser jag att Rickard och jag kommer inte ifrån varandra i någon backe. Och mina lampor dör ut.
Oj.
Och batterierna ligger på hans cykel på den lilla bakdelen. För de har gett batterierna till honom. Vi har ju sagt att vi inte ska cykla ifrån varandra. Så under 2 mil uppförsbacke i det mörkaste Moa. Där också är ganska mycket trafik typ 1 på natten. Så är det så här, där cyklar jag. Jag är röd, liksom tunn jacka. Jag är ju ingen. Jag syns ju inte. Och då började jag känna, men gud, nu är det ju fara för mitt liv.
Ja.
Och så tänker jag, så jag måste stanna och se om någon har en batteri eller invänta den där bilen som kommer efter. För det var ju ändå en så här följebil som om man stannade så stannade ju de. Men det kom ingen följebil. Så jag var så här, jag kan ju inte stanna heller. För att det finns ingenting, finns ingenstans att stanna. Så jag bara så här, gode gud, gode gud, gode gud. Och nu var ju lite som att jag faktiskt var ute på liksom i fält.
Ja.
I någon krigs liksom. Till slut stannade jag. Och så ville jag inte kissa heller. För att jag vill inte så här, jag är så kall så jag vet om jag drar ner allt det här och understöd, då kommer det bli ännu svårare för mig att bli varm sen.
Ja,
jag gick in på bajamajan och så
här. Vi lärde oss någonting uppe i Jukka, ser vi, att så här, när man liksom fryser som mest, då ska man ju liksom släppa ut den kalla luften som är på insidan. För att sen...
Jag fattar, men nu är jag ju så mentalt blockerad, ja, så jag spänner mig så mycket, så kramp i ryggen och ringer till Rickard och har inte sagt honom, de är så jävla irriterade och bara säger hallå, hallå, smsar så här, du har batterierna, det är helt svart, du har batterierna, stannar till när jag killar, stannar och kissar, jag säger hej, mina lampor fungerar inte, de bara fan vad jobbigt, mina också slutar fungera, men jag cyklar med honom, men de var ju så här tävlingslyst, jag säger
hejdå,
ni blir lite drömde i vinter. Sen kommer ett par, en tjej som cyklar på en vanlig liksom tjejcykel, ja, du vet, en sån här babba.
Men hon galen?
Nej, men hon var så här, jag cyklar på liksom. Mm. Jag får inte ont i ryggen eller någonting. Jag cyklar på min gamla cykel och det behöver inte gå fort.
Nej.
Så jag får liksom åka mellan dem och då säger hon så här, ja, men det är 4 mil kvar till nästa depå. Jag är så här, okej. Okay.
Mm.
Jag cyklar på. Men då känns det ändå tryggt. Hon visar vägen och jag åker mellan dem. Jag känner så här, det är bra. Sen går jag 1 kilometer och står det så här, depå. Då var det liksom en extra depå emellan. Då ser jag Ricka stå där i sin, ja, i sin sopsäck. Jag bara såhär, nej men det här är liksom... Han bara, vad tog du vägen typ? Jag bara såhär, vad tog du vägen? Jag ringde. Han bara såhär, ja, jag har inte kollat på telefonen. Och då går vi in och sätter oss då i värmetältet. Inom feta situationstecken. Där sitter ju liksom någon dansk som gråter. Han säger, jag måste fortsätta. Jag vägrar ju upp. Jag är såhär, okej, okay, en ung kille och tjej kom in i shorts och bara står och håller om varandra med varsin filt såhär. Dricker lite vatten. Jag bara, okej, okay, Rickard, hur gör vi nu typ? Han bara, men ska vi inte vara någon som sa, vi väntar till solen går upp och då cyklar vi iväg liksom, så vi slipper mörkret. Så där sitter vi i det här lilla liksom öppna tältet med varsin grå så här, krigsfilt från Röda Korset.
Nej, det är det sjukaste. Nej. Känner du då liksom att det här är livets lopp?
Nu blir ju livets lopp, som du säger, en metafor.
Mm.
Som jag tänker till exempel, en annan kompis till mig står på Kebnekaise nu med så här rimfrost i mössan och så här, det här var en tuff resa upp, men kolla här nu. Alltså den euforin när man har liksom gjort en comeback eller återvunnit någonting som man inte trodde att man skulle klara av. Det är ju så jävla mycket mäktigare än vad man tror. Jag tänker till exempel på ABBA.
Mm.
Men ta den här. Säg vad man vill om deras comeback. Men det var ju ingen tomte på något loft i hela världen som någonsin trodde att de här 75-åringarna skulle stå som abbatar eller stå någonstans med nyskriven musik. Ett helt jävla album. Jag menar så här, då kan man ställa sig frågan så här. Men nu var de ju lite korkade. Vi kommer ju vara döda i miljarder år och de kommer ju bli mycket mer ihågkomna om de inte hade gjort det här.
Det är väl klart på ett sätt.
De hade varit mycket mer krävdiga när man hit och dit. Men då kände de så här, vad fan ska vi göra nu då?
Ja men exakt. De kanske ändå kommer tuffa på i 30 år till, vem vet.
Ja, men det som de gör också är ju, dels så kommer de ju leva förmodligen 10 år längre bara på grund av att de gjorde det här.
Ja, ja, ja.
Dels så har de liksom gjort någonting oväntat. De har gjort någonting som så här kräver någonting sensationellt av de här människorna, men de har tagit sig an det och de insåg under tiden att de trodde det skulle vara så jävla jobbigt och svårt. Men det var bara helt underbart.
Ja, men jag är också så nyfiken på hur tankegångarna har varit där, för att jag menar, nu pratar vi ändå om ABBA. Det är, liksom, ja. Det är Björn och Benny och Frida och Agneta liksom.
Det är inte Kent. Det är inte liksom Lasse Stefans. Det är ABBA.
Ja, men då tänker jag så här, hur kom de fram till att produktionen skulle vara så avskalad? Är det ett strategiskt val för att det ska komma något mera, eller är det liksom ett högt spontant beslut? För man tänker ju att när så här stora hjärnor kommer tillsammans och stora röster och stora musiker. Jag har precis kollat klart på Rick Rubin och Paul McCartney dokumentären om Beatles-låtarna som finns på Apple Plus. Och ja, den är helt otrolig. Jag vill ju bara se avsnitt på avsnitt på avsnitt för att höra ursprunget till musiken på något sätt. och hur jävla tekniska hantverkare Beatles ändå var, att de faktiskt inte bara var musiker, de var också fysiker på ett sätt. För de som utmanade liksom melodier på ett sätt som de tidigare stora liksom kompositörerna gjort, Bach etc. Liksom att man så här, oh, vi testar att slå in ett stämjärn, vi testar att slå på en plint, alltså vi testar ljudets utmaningar och liksom laborerar fram det allra bästa. Och det kan jag uppleva att Björn och Benny har jättemycket i sig också. Och därför undrar jag varför man valde en sån avskalad inspelning. Jag tycker det är väldigt vackert på ett sätt att de låter fragila. Man hör att deras röster har åldrats och så vidare. Men det var ju inte liksom det klassiska Abba, bababam, bababam, bom, bom. Alltså det var ju inget utav det där storsvulstiga.
Och om man tänker oss på liksom vårt cykellopp, så hade vi behövt vara Abba 1982. Vi hade ju behövt de här utsvängda brallorna, vi hade behövt liksom ha glitter och glamour fast rätt gear. Alltså vi hade behövt tänka på oss som så sensationella lyckade superstars. Men istället så hade vi varsin sopsäck och åt gel och så darrade. Jag menar så här, allting handlar om så här.
Men menar du att Abba blivit en sopsäck eller menar du att du var Abba i en sopsäck?
Jag hade velat vara Abba i en sopsäck, men jag tänker att allting är ju vision. Allting är ju liksom kejsaren av Portugalien eller kejsarens nya kläder. Så att den bild du målar upp av dig själv blir du ju också.
Absolut. Ja,
så Abba tänker så här, nu är de tillbaka. De sitter så här, de är fyra snygga, vältränade, välmående, svinrika, sympatiska jävlar liksom.
Mm.
Men det räckte inte. Och det räcker inte för människor som kanske har 7 barn. De vill ha ett till, för det är något som saknas dem. Det är någonting som saknas i en. Och man låter bortskämda. De framstår ju som bortskämda egentligen.
Ja, kanske.
Var nöjda vill man ju säga. Som jantelagens minsta pekpengevals. Pekpengevals.
Ja, men samtidigt ska jag tänka på... Jag var på en intressant middag i helgen ute hos Mikael Bindefeldt.
Mm-hmm,
och då pratade vi väldigt mycket arkitektur. Men det som vi pratade om som faktiskt var intressant var hållbarhet nu och då. Att vi har så olika värderingar kring det ordet. Förr byggdes ju allting, allt från en bil till liksom ett hus, för att hålla. Och vi pratade inte om att hålla i 50 år eller 20 år, utan vi pratade ju om hållbarhet i flera 100 år.
Det var ju liksom, man tänkte att det här ska byggas för nästa generation for life.
Ja.
Nu är det ingen som ger något. Liksom, man är för snor. Man säljer sitt sommarhus för 10 mil så lever man livets glada dagar.
Och sen
dagar.
Slänger man ut köket direkt. Ja. Fast det har varit sattes in för 3 år sedan. Och så pratar man hela tiden om den hållbara värderingen. Och det som är problemet är ju för att det blir ju väldigt... Ordet tappar ju sitt eget värde när man inte vet vad hållbarhet faktiskt är. Och förr så byggde man ju, det är likadant i Paris, liksom, förr så byggdes ju restauranger som kulturinstitutioner. Alltså alla K-märkta restauranger i Stockholms Sturehof eller Rish eller ja, men, K, alltså kulturklubb, whatever, de är ju liksom byggda för att man ska kunna i generationer kunna komma in och sitta på samma plats som en annan stor människa, eller du vet Bergmans plats på teatergrillen i hörnet där den har sett likadan ut sen Bergman dog och
prinsen.
Ja, men du fattar, alltså, restauranger har alltid varit kulturinstitutioner fram till ungefär för 6-7 år sedan när restaurangboomen kom. När det började ploppa upp nya restauranger i Stockholm. Och så gick det någon som gick konken, så slängde man ut inredning, så byggde man ny direkt. Och så bara allting var utbytbart.
Pop-ups!
Ja, trendkänsligt. Och det finns någonting sorgsamt i det icke-befintliga. Alltså någonting som hela tiden låtsas vara hållbart, men har all annan agenda än. Och det kan man väl inte åtminstone säga Abba, för att de har ju ändå så här varit, nej, vi är den här kulturinstitutionen, vi är ett popband i grunden, men vi kan också vara ett museum, vi kan också vara här och vara det här. Blev de hållbara i sitt tänk?
Men jag förstår
vad hade hänt om Paul McCartney, som jag refererade till nyss, liksom. McCartney 321 heter dokumentären. Om han skulle med autogeneratorer få liksom Harrison och Lennon vid liv och sätta sig bakom spakarna på Beatles igen och skapa en ytterligare en låt. Det skulle ju de facto faktiskt gå att genomföra idag, i och med att alla alla mastrar finns, de har spelat in över 300 låtar och kanske publicerat 200 utav dem. Så att så här, det går ju att återskapa material, skulle det vara relevant.
Jag fattar, men jag, när jag ser ABBA som dels då, om vi ska referera till det här livsloppet, så är det så här, många människor, som Rolling Stones höll ju på, alltså in i sista, nu dog ju
Charlie.
Så nu är ju de inte längre fulltaliga och då blir det ett ganska naturligt avslut att gubbsen är runt 70, närmare 80. Faktiskt liksom, ja det blir en naturlig sorti. Men det blev aldrig något naturlig sorti för ABBA. För dels var Agneta inte ville flyga, hon var så rädd för att flyga. De skilde sig, liksom, först Björn och Agneta och sen Anne-Frid och Benny. De var ju liksom, tänk dig själv, det är väl lite som att man ska vara det här loppet då till exempel. Som det är som att man spelar en fotbollsmatch som är ett lopp och så fan vädret, okej. Okay. Nu började det regna och hagla så... Vi kan inte slutföra loppet. Ingen kan göra det. Vi måste lägga ner. Att man inte själv får bestämma om man fick en chans att bli någonting större än vad man är. Och det tror jag såklart har drivit både Björn och Benny. Faktiskt. Att så här, okej, jag tror att det är den här revanschlusten. För att innan jag satte mig på den där cykeln på Vätternrundan, då kände jag så här, nu gör jag det här.
Mm.
Och sen kommer jag nog aldrig mer sätta mig på en cykel igen.
Du är så, du har liksom stängt cykelboxen.
Ja, men, inte stängt det, men lite så här som annat som man säger, okej, nu har jag gjort en del två i min klassiker, bla bla bla, nu kör vi vidare. Så då tänker jag så här, som till exempel nu, om vi går, nu är vi tillbaka här i depån. I Vätternrundan. Vi sitter och väntar på att solen ska gå upp. Rickard har nio somnat.
Hur är liksom situationen runt omkring?
Nej, men vi sitter ju kvar i det där
tältet. Är det panic room eller vad är det?
Ja, men det är lite panic room. Det är ju inget panic room. Men det är ju då... Men tänk dig ett partytält.
Mm.
Men som stängs igen då. Och det, folk går ut och in.
Mm. Men det blir kallt då.
Ja, liksom. Jag och Rickard, danskarna och några mer.
Men det är
mån
om varenda... liksom smula värme. Den ja. Känslan. Du vet när man är också... Ja, men precis den här värmetältsgrejen. Så här, så, nej, öppna inte dörren, öppna. Du vet, man tänker i millimeter och sekunder på något sätt.
Du vet också när man har åkt slalom och man har fryst fötterna och går in och så här, ska dra en bärs och sen ska fötterna då helt plötsligt tina upp och man är så här... Det är ju en känsla som jag inte kan likna vid någon annan känsla. Det är... en känsla av dödsångest.
Ja.
För den är oförklarlig och man inser så här, det här har gjort, det här har liksom fått människor att skära av sina ben. Alltså det är en mänsklig DNA som så tydligt tycker jag bara pyser genom ens kropp.
Ja.
Så att vi sitter där inne då, vi sitter på britsar.
Mm.
Röda korset är utanför, personalen sitter också med filtar. Jag har gått ut och tagit en massage, känner ändå så här, nu måste vi dra. Om vi inte drar nu, då kommer vi inte komma iväg. Klockan är 6.08. 6,
på morgonen?
Ja, 6.07 så ska solen ha gått upp. Då väcker jag Rickard. Det kommer in det här ett ungt par. Jag förhör sen att de orienterar i vanliga fall. Bad bitches asses orienterar, det segaste virket i världen. Han har shorts.
Aj.
Och han har då inte liksom lite mag eller hull som jag och Rickard, utan båda de här är väldigt vältränade. Hans tjej har liksom tappat livsgnistan. Hon står och tittar lite så här ner mot golvet. De står och delar på en filt och han säger så här, älskling, jag går ut och hämtar en kopp varmt vatten till dig. Och hon är så här, okej. Och jag känner så här, det kommer in någon annan tjej som vill hoppa upp på britsen, men hon är för kort. Så att hon tycker så här, min kille fattar väl att jag vill upp på britsen så jag kan få lite värme. Men han står bara kvar och tittar rätt ut. Så jag börjar känna så här, men det här är liksom inte, det här blev ju en krigsskådespelsplats. Liksom. Och jag känner också det mest ogina i människans natur. Jag sitter där med min jävla filt från Röda Korset. Och jag ser att människor har behov av det här. Och jag pratar med mig själv och jag tänker att du är inte en sån människa. Nu har du suttit med den här filten i en timme. Du är inte varm, men du är inte kallare än de som kommer in nu. Jag får liksom tampas så hårt med mitt ego för att släppa den här filten.
Mm.
För jag vet att släpper den här filten, då är jag tillbaka på ruta ett. Då är jag liksom i den här rimfrosten, då är jag ute på steppen, då är jag utom allt hopp. Jag är så här, jag går vidare, jag har liksom åkt ner med min ballong. Jag är liksom...
Jag är på Vitön.
Ja, jag är på Vitön.
Du är André liksom. På Vitön.
Ja.
Mm.
Och när man har läst den boken, den fantastiska boken av
Bea
Husma, så inser man så här, jaha, gav de bara upp här helt plötsligt? Varför fortsätter de inte gå med de där 2000 kilo både med sig tält och huset? Till slut är det så här, det går inte att rå på kylan när den har satt sig.
Nej.
Så att vi går ut och jag säger så här, nu kör vi. Och jag tänker så här, jag skulle nog ha gjort det. Jag skulle nog ha fortsatt in i kaklet även om det skulle tagit så här 46 timmar. Jag går ut och så ser den där bussen står där som hämtar upp alla som har liksom inte orkar mer.
Viker av.
Och så säger jag så här, nu kör vi, Rickard. Vi kör i alla fall 3-4 mil till nästa depå. Det gör vi bara. Och då säger, tittar han på mig och säger så, jag ser att han håller på att gråta. Han bara, jag börjar nästan gråta. Jo, jag ser det så här. Han bara, du är helt blå om läpparna. Det är som, du är så här, du ser ut som att du är död typ. Ska du hoppa upp på cykeln och dra liksom 16 mil till? Jag var så här, Och då kände jag mig verkligen som en människa som inte någonsin har lyssnat på sin kropp. Som skiter i allt, som är så här, men jag dör, jag har 5 barn där hemma. Då känner man sig, du dum i huvudet.
För första gången i hela ditt liv, so far.
Jag sa inte så till mig själv.
Nej, det är klart du gjorde.
Men jag kände så här, men han kanske har rätt. Men om han hade varit så här, okej, du är lite blå om läpparna, men jag tror att vi kör. Jävla dricka.
Så det är bra att...
Ja, så då fick man skriva på någonting. Och du vet, det satt så hårt inne. Jag mådde så dåligt, jag var så här, säg mitt nummer bara. Rickard, du får säga mitt nummer. Och så kom han in på den här bussen och satte sig ner där bak. Och då började magen tjorva.
Ja, såklart.
För Rickard sa, vi kan inte fisa. För man känner det där sura som är på väg. Vi har alltså stoppat i oss sån här gel, sån här gelédrycker, bla bla bla. Det är så mycket socker i så att det är man ju inte van.
Nej.
Och han sa, gud, det är såna hugg i magen, har han ju sagt under de sista timmarna. Jag säger, men ja, hur mycket hugg kan det vara? Så jag bara, tog ut som falsk fis hela tiden.
Men är det inåt fis?
Nej, men så här, det bara bubblar och det bara hugger i magen. Och sen så precis när man så här, och liksom gör en riktig Anna-Karin Söderlund fis. Nej, han ska in på festen igen.
Han ska in igen.
Och det där pågår och sen åker den där bussen iväg och jag är så här, kan du sätta på värmen snälla? Och värmen funkar inte, så jag ligger där bak liksom och fryser. Somnar väl till, vaknar av att bussen åker iväg, somnar till igen, hör Rickard snarka vidare, vaknar av. Jag ligger mig då där bak, du vet, på en sån här klassisk så här vedhomsbuss typ. Ganska smal brits, lägger mig ner, lägger mig liksom med skärtamentet och kroppen utåt, ligger inåt och försöker så här värma mig lite. Och vaknar av att jag släpper ut 200 knivar i magen. Den falska fisen har blivit en fräsarfris.
Hela festen skulle gå ut samtidigt.
Hör hon skratta till lite. Jag är så här, nej, det är så mycket förnedring. Jag sitter alltså med en sjal över huvudet, så här, värmesjal, i en soppåse. Jag har typade fötter. Jag är så här, grå i ansiktet, hår. Jag bara, värdigheten är så långt borta. Och där och då kände jag så här, imorgon ska jag på cykla hem. Nästa år ska jag nöjda det. Jag ska cykla med den jävla medaljen och jag ska göra det bra.
Men alltså,
där kom mitt ABBA-moment. Där blev jag en annatar.
En annatar? Mm. Snyggt där.
Där förstod jag liksom hela idén med att så här, finna revansch för den man trodde att man var.
Jag fattar.
För om vi ska helt ärliga, om vi ska ta biologiskt, så är människan kan ju verkligen resa sig många gånger. Några som inte kan resa sig är humrar.
Mm.
De kan inte resa sig. De slåss några gånger per år. Storpappa humren utmanar en annan hummer. Tjejerna sitter bakom mig så här. De vet att den hummer som vinner fighten kommer få ligga så jävla mycket med brudarna där borta. Alltså. Det kommer vara så mycket rom. Så att, så här, det kommer vara romfest. Så att de kör ju tills de dödar någon.
Mm.
Och om man då viker sig,
då ber man om sin egen död.
Nej, men om man inte fortsätter då, ja, men det åker av en klo, det åker av ett spret, man är tilltuffsad, man är blodig, man är så nere på tiden.
Som the holy grail.
Precis, ja. Mm. Man ligger alltså och ber om det, men är bara ett huvud.
Precis.
Ja.
Det är du. Det låter ju så när du resonerar nu, det är helt sinnessjukt. Du jämför dig själv med en hummer. som ska slåss till den dör.
Jo, men det som händer med den hummen som inte går med på att slåss till den dör, utan så här, nej, sorry Benke, jag tar min ena klo som faktiskt kan växa ut och sticker bort till det här hålet. Jag kommer inte få ligga, det blir inget party, inga intervjuer i liksom lokaltidningarna, men jag kommer i alla fall överleva. De som resonerar så, de humrarna kan aldrig resa sig. De får aldrig tillbaka något självförtroende, de får aldrig ligga igen. De är för evigt dömda att vara en icke-levande avatar med tron om sig själva att de var något större.
En avatar är inte en avatar och inte en annatar.
Precis. Ja. Så där tror jag vi har hela drivkraften med de här loppen. Att inte sådär, jaha, det här var vidrigt, det ska jag aldrig göra om, som man hörde mycket där under natten. Utan såhär, jo, jag ska göra om det. För att jag är inte en hummer. God. Förlåt, förlåt. Då måste man ju hitta ett nytt sätt. För att inte fortsätta vara en hummer, så måste man hitta en ny strategi. För att bli den man ville vara. Det jag menar. Och då kan man ju säga så här, men skit i det, du liksom, fan, du fyller 50 snart, du har massa unga, du har ett bra jobb, du har mys lite nu bara. Jag försöker prata över det som jag tycker är ett misslyckande, förstår du inte? Min inre hummer brinner, ryker, ryser, slåss för sitt liv.
Ja, jag bara tänkte på, för att så här, fanns det ingenting i det här loppet som var sugen på att komma hem till din systers dop då? Din syster är alltså 50 år och fått en liten tjej som heter Lilly, och nu skulle hon döpas. Det vill säga också ganska stort, för din syster är nu då 1 år äldre än vad din mamma var när hon gick bort. Och din pappa gick bort förra året. Alltså det var mycket i det här. Kände du aldrig liksom, bortsett från hummer då, ber om ursäkt redan till din inre hummer.
Kommer aldrig med till hummer.
Nej, att så här, det kanske var lite bra att du kanske avbröt där då, Benke, och gick och la dig under den där stenen. För annars kanske du aldrig hade kommit hem till din systers dop.
Mm. Jag tänkte faktiskt så. Jag ska erkänna det. Jag tänkte så någon gång. Och jag tänkte att det var moget. Och jag tänkte att det var vuxet. Och jag tänkte att det var att ta hand om människor man älskar. Och de som man vill ska älska en tillbaka.
För det är ändå lite på koalitionskurs nu med den inre hummern. För den inre hummern bryr sig inte om någon annan än sin egen överlevnad.
Så du menar att så här, Abba... Alltså, Abba slåss nu med sin också inre avatar. Nej, men det som var kanske lite nytt, som jag ändå erkänner, var när Rickard sa du har väldigt blåa läppar, när jag cyklade de där 2 milen i mörker, så tänkte jag väldigt mycket på att det har varit många röriga år. Jag och min systers liksom vänskap eller systerskap har satts på prov, och det har varit gånger när jag har lovat henne någonting så har jag inte riktigt kunnat leva upp till det. Och då tänkte jag kanske någonstans att så här, om jag ska cykla nu 20 timmar till och komma hem som ett vrak och knappt kan gå hit och dit, då kanske den där dikten som jag ska läsa inte blir så bra. Så egentligen kontentan av det här, att man måste vara någonstans på ett bra ställe och man måste veta vad man gör för att kunna gå tillbaka och bli en avatar. För orsaken till att ingen bygger hållbart längre, eller vi har börjat göra nu för vi har panik för vårt ego, är ju att när Gud och kyrkan inte fanns längre, så fanns det ju ingen stolthet i att man ska säga, då ska sonen min ärva gården och då ska de få skärgårdsön där ute, och så ska lille Per, han ska få ärva guldsmyckena. Nu är det ju bara me, myself and I.
Just det.
Är du med mig?
Mm.
Eftersom vi tror inte att vi ska till himlen och få titta och titta ner och se hur allting som vi har skapat fortsätter att leva vidare.
Jo, men det är ju bara för att vi lever. Vi har liksom indoktrinerat under liksom ett lång tid egentligen. Det som hände med när liksom fostrandet slutade upphöra på 80-talet, när liksom vi helt plötsligt blev moderater och saker och ting började privatiseras, när vi började välja jag istället för vi. Det är ju liksom en indoktrinering i ett jag-samhälle som liksom är en superkapitalism liksom i slutändan. Mm. Alltså det är ju, och nu kan vi liksom inte komma ur kapitalismen, ur vårt system i huvudet. Och Abba, vill de att vi ska tänka ett varv till, eller vill de göra ett bokslut på en era? Vad vill de med det de har gjort? Jag kan inte, jag vill veta de stora frågorna i det här. Varför vill du hoppa på den där cykeln igen? Varför är du inte nöjd?
Jag tror att det handlar om att det är så otroligt åtråvärt för människan fortfarande att vara en del av någonting större.
Ja.
När man cyklar då med alla de här människorna som också kämpar.
Men kände du att det var nära Gud liksom, på något sätt?
Jag kände att det var nära för frysa. Men jag tänker att om det hade varit en juni morgon och jag hade liksom tagit mig vidare och åkt genom de här fälten och småländska skogarna och alla de här människorna som kämpade, då hade jag nog känt lite liknande, att det var som att det var nära någonting större än vad jag är. Och hela mänskligheten har gått ut på att så här, vi måste hjälpas åt för att överleva. Nu behöver vi ju inte det längre på samma sätt, och vilket gör oss hopplöst ensamma och hopplöst själviska, för då vill man ju hitta nästa kick och nästa kick. Och de här stora loppen liksom, Vätternrundan och Vansbrosimmet, det är också någonting för att man vill visa för sig själv att man är någon del av någonting större, och att man kanske inte är en hummer, utan man, det finns alltid ett sätt att bli någonting mer, någonting större. Och jag tänker så på äldre människor som har kvar sin passion, vad det än må handla om. Musik, arkitekt som jobbar längre. Man ser dem, de är vitala, de är snygga. De vill fortsätta ett tag till, för de brinner för någonting. Och så mycket gubbtestosteron som jag såg i målfållan på Vätternrundan. Gubbar med stor mage och liksom gubbar som rann svett, salt, stänk runt munnen, som var så här: bra jobbat Göran, fan imponerad alltså. De kunde ju leva på den där bilden av att de var då en cykelavatar resten av året till nästa år. De blev någonting igen. De kanske, frugan kanske hade lämnat dem. De kanske inte blev något bra på banken där. De kanske inte fick någon hög pension. Men de nailade Vätternrundan.
Det gjorde de.
Mm.
Men det gjorde inte du.
Nu återstår att se att jag är en hummer. Och jag tänker det som Einstein sa, vilket jag också tycker är signifikant.
Han hade också mycket hummerteorier.
Nej, men han sa så. Han säger,
relativitetsteorin och hummerteorin.
Nej, men ibland så kan man ju säga, varför ställde jag mig upp den här dagen? Varför orkade jag vidare? Bla, bla, bla. Man har ju massa saker att leva för. Men Einstein sa ju alltid, det är som är liksom matematik. Jag menar, det finns ju någonting, det går ju att räkna ut, det går att göra rätt och göra om. Man måste bara fortsätta gå. Det går liksom inte att stanna av, vika till och tänka så här, hur ska jag orka det här? Utan man fortsätter bara gå, och någonstans på vägen så lossnar det ju.
Ja, jag såg ju om Matchpoint, du vet, den fantastiska Woody Allen-filmen. Nu får man ju inte nämna honom nästan vid namn längre, men ja, det var en annan tid. Men Matchpoint är ju trots allt Brott och straff liksom uppdaterat utav Fjodor Dostojevskij. En liten snygg flört i början där utav filmen, så läser han huvudrollsinnehavaren den boken faktiskt, om man är lite detaljintresserad. Ja, nog om det. Vad vi har kommit,
vi
har ju kommit in i den här rösten utav de här kunniga arkitekterna där ute hos Bindefeld. Kan inte sluta. Och då den boken, eller den filmen och den boken har ju också en intressant variabel i sig, där man pratar om vikten av tur. Mm. Och det är ju precis som Einstein säger indirekt då, att någon gång på vägen kommer det lossna. Helt plötsligt vet man ju inte hur den där matematiken ska gå till, om det ska bli ett plus eller bli ett minus.
Mm.
Men det vet ju universum där ute. Och ibland så är ju bara tur en faktor i vårt system. Den här gången hade inte du tur.
Nej.
Men nästa gång kanske du har det.
Och det som jag också vill säga som ABBA.
Du har inte sagt någonting hittills.
Nej, nej. Men jag förstår dem att de var så här, vi är större än så. Nu har alla en bild av hur det kommer sluta. Vi ska vara så här, skygga, tysta, vi ska leva. Men hörni ni, vi hade fortfarande liksom en liten räv i byxan.
Som Christer Lindar.
Nej, men det jag menar är, när man sätter sig själv utmaningar, vad det än handlar om, när man tror att man inte ska klara det, och så gör man det där som människan använder sig lite av sin kapacitet.
Till uttrycket räv i byxan, det är ungefär samma position man har bakom örat, men just
en räv i cykelbyxan.
I cykelbyxan blir den lite, lite smidigare.
Ja, och det är den där lilla världen som man förut och fann i gemenskapen med Gud hit och dit. Så jag tror så här, ABBA ville spela Gud en gång till, och de kunde det. Jag kan köra Vätternrundan nästa år. Jag kommer göra det bra. Sen kommer jag inte göra det. Liksom, det kommer vara lite då symbolerna kommer
kring. Jag orkar inte prata mer om Vätternrundan nu, snälla.
Ja,
nu. Jag vill inte höra om nästa år. Vätternrunda innan den har inträffat.
Jo, nu kommer du för om den hela året.
Det kommer som när Bettina är med i Let's Dance. Man hör lika mycket om det innan hon var med som när hon åkte ut.
Ja, det är också det att det är lite farligt att vara lite så kaxiga, men det jag menar är att ABBA kunde vara kaxiga för de visste vad de hade i bagaget. Nu inför nästa år så är jag Hummen, och Hummen är ute efter revansch. Tack för oss.
Tack.